I Jesu namn fortsätter vi ännu vårt möte. Och som ämne för predikan läser jag ur profeten Jeremias kapitel 31, verserna 31 till och med 35. Och orden lyder i Jesu namn. Se, dagar skola komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Icke ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land. Det är ett förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan ska jag skriva den, och jag ska vara deras Gud och det skola vara mitt folk. Då skola de icke mer behöva undervisa varandra, icke den ene brodern den andre, och säga: lär känna Herren. Ty det skola alla känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärning, och deras synd ska jag icke mer komma ihåg. Så säger Herren, han som har satt satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som rör upp haven så att dess böljor brusa. Han vilkes namn är Herren Sebaot. Amen. Kära bröder och systrar, när jag blev kallad till denna uppgift att tjäna, så den första söken som uppstod i mitt sinne, det var åh nej, vad skulle jag kunna ha att tala till en så stor skara Guds barn? Fast antalet åhörare ska inte ha någon betydelse, men det är så det brukar vara i alla fall. Sedan i dessa tankar kommer jag att tänka på att varför skulle jag inte kunna tala om trons hjärta, det allra viktigaste vi har här. Alla talar om det, och det är det vi ska och bör tala om det, och Bibeln är ju full av sådana ord. Och i sådana tankar så kom jag att tänka på detta bibelord av profeten Jeremia, där han skriver och förutser att se, dagar skola komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. I den här texten så profeterar han och förutspår en sådan sak, att Gud ska lägga sin lag i människans bröst och hjärta. Men när Jeremias här talar om förbundet, så det förbund som de då levde i, nämligen ungefär 600 år före Kristus, Jeremia var en av profeterna under tiden i tvångsförflyttningen till Babylon. Och där fanns också Hesekiel och Daniel. Det som Jeremia och Jesaja erfor och predikade och talade, det har alltid tilltalat mig och varför. Jag tror att det är för att att här talar Gud genom profeten. Så som vi hörde i den sista versen vi läste. Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten. Det är inte Jeremias som talar utan himmelens Gud, han som skapat allt. Och han har här alltså försäkrat att den här profetian kommer att gå i uppfyllelse. Och när vi nu så här i efterhand betänker det här, så gick också det här i uppfyllelse så småningom. Men i vilken skepnad förverkligas detta? För det mänskliga förståndet och förnuftet så var det på ett fördolt sätt. Och fortfarande idag så kan inte människorna förstå detta med sitt förnuft. Att Gud som är allsmäktig, allvetande, varför satte han för det första dessa profeter som var i sig själva bristfälliga människor? Varför satte han dem att förkunna sitt ord? Gud har ju alltid agerat så här, att det är genom bristfälliga människor han har låtit utlysa och förkunna sitt ord. Och så vid den här tidpunkten. Det är inte himmelens änglar som är här för att förkunna för människorna, utan helt vanliga medmänniskor som världens människor inte kan urskilja, utan bara konstatera att de är avvikande. Profeterna under den Babylon, fångenskapen i Babel, så vi kunde läsa i texten att förbundet icke ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land. Jeremias hänvisar till flera hundra år gamla företeelser då Israels folk slapp ut ur träldomen i Egypten, vandrade i årtionden mot det förlovade landet. Och om tiden i Egypten, det fanns ju den hade en lång historia som tog sin början med patriarken Jakob. Och berättelsen om hur Jakob hade 12 söner och en av sönerna Josef. Bröderna sålde den av avundsjuka till Egypten för att som träl, men på ett underligt sätt bevarade Gud den unge Josef i tron. Av Guds nåd så fick han bibehålla ett okränkt samvete, tron och ett okränkt samvete. Och genom Josef så välsignade Gud Egyptens land. Moses genom många skeenden blev andre man i Egypten. Och Jakobs familj och Josefs bröder, de blev räddade undan en svältdöd. Under de goda åren så kunde Josef förutspå de magra åren och rådde farao att samla i ladorna för missväxtåren. Och på det här sättet så välsignade Gud Egypten och också Jakobs hus genom Josef. Men när århundradena förflöt och det kom en farao som inte visste något om Josef, då blev det andra tider. Då blev folket förföljda. Farao fruktade nämligen att i händelse av strid eller krig så skulle hebreerna ansluta sig till fienden. Men å andra sidan så var Jakobs ett där i Egypten av ekonomisk vikt, så att man kunde inte göra sig av med dem helt heller. Och slutligen så frisläppte Gud Israels folk ifrån Egypten. Och slöt ett förbund med folket. Gud bestämde hur man skulle slakta ett felfritt lamm och äta upp det och sen smeta in dörrposterna med lammets blod. Och då skulle dödsängen undvika de husen där blodsmärkena fanns, medan den dräpte förstfödda i Egypten. Och denna plåga, prövning, var det som fick farao att ge med sig och släppa Israels folk ut på den här ökenvandringen vars mål var det förlovade landet, där Gud under resan där så, eller vandringen, så gav Gud de 10 budorden. Och gudstjänstordningen. Och som en detalj där så nämns det, eller bestäms det i detalj väldigt noggrant exakt hur dant tabernaklet skulle se ut, gudstjänsttältet. Och när de slutligen kom in i det förlovade landet, så gick det så som det hade gått förut, att alla tillämpade inte eller följde inte den lag Gud hade gett. I första salmen så berättas det om hur en människa är salig. Där sägs att en salig människa är som ett träd som är planterat in till vatten, och och hon älskar Herrens lag dag och natt. Som ung så stannade jag alltid upp vid det här och tänkte att hur är det möjligt? Om vi till exempel på natten börjar läsa katekesen av de 10 budorden så blir man strax trött, i alla fall jag. Men det finns säkert en djupare tanke här som psalmförfattaren har. Jag tänker mig att att man här avser en lag som råder i hjärtat. Hur är det då för oss? Är det sant att också vi älskar Herrens lag? Jag tänker mig att där i vardagen när vi undslipper oss dåliga ord och vi sårar varandra. Sådant inträffar då vi är tudelade. Och då vi är tudelade så har vi Guds ande i vårt hjärta, i den nya delen, nya människan. Och när sådana här synder inträffar, är det inte då så att den helige ande i vår nya del då blir bedrövad? Vi känner att vi har gjort fel. Är det inte så att vi då går den brottningsmatch som Jakob gjorde? Och vi måste ödmjuka oss till att ställa till rätta och be om förlåtelse. Och när det förkunnas förlåtet i Jesu namn och blod, inträffar inte det då att vi genom att ödmjuka oss, att vi då älskar Herrens lag? Det här är helt vardagligt. Det är ingen teoretisk aspekt utan vardag i våra liv idag. I Babels fångelskap, Jesaja 100 år tidigare och sedan Jeremia, de profeterade väldigt mycket om den kommande Messias, Israels frälsare, vad som skulle ske. Och så som vi läste här, jag ska lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan ska jag skriva den, och jag ska vara deras Gud och det skola vara mitt folk. Det här nya förbundet var sådant, så som jag tidigare nämnde här, att han ska lägga sin lag i människans bröst. Och hur sker detta då i praktiken? Och vi måste återigen förundras och tänka som så att Guds vägar är annorlunda än våra. Och eller avviker från människornas tankar. När Jesajas i 55 kapitlet talar om hur hur Herrens folk har avfallit. Och talar om den ogudaktighet som finns. Men i profeternas tal och i deras predikan finns alltid också tröstens och nådens ord. Och så också Jesajas. Han sa så här. Att må den ogudaktige överge sin väg. Och komma till Herren. Ty hos honom finns riklig förlåtelse. Guds vilja är det att han vill förlåta alla människors missgärningar. Det är Guds stora kärlek bakom detta. Gud, han anklagar inte, utan han vill förlåta. Och det sätt som Gud förverkligar detta på är överraskande. Att när tiden var inne, så som vi kan läsa i Guds ord, så sände Gud sin egen son hit till världen. Han skickade inte hit ett andeväsen eller krigsmakter, utan sände sin son att födas hit som ett barn. Precis som någon av oss har blivit född hit i tiden. Till och med så att han föddes i stallets krubba. Det fanns inte ens plats för honom i härberget. Och det var herdarna som blev vittnen till detta. Herdarna som på den tiden inte räknades som giltiga vittnen i domstolar. Timliga domstolar. Sådan här är Guds tanke. Den är annorlunda och avviker ifrån människans tanke. Era tankar är inte mina tankar, heter det i Jesajas. Och mina tankar är inte era tankar. Så mycket högre som himlen är jorden är mina tankar högre era tankar. Guds tanke var sådan som inte människans förstånd kan inse. Jesus, Guds son, föddes hit till tiden och uppträdde här så som en människa. Hans samtida kunde med sina naturliga ögon inte se något gudomligt i honom. Och vi minns hur Jesus kallade lärjungarna att fira påsknattvard med honom på skärtorsdagen. Och i det tillfället säger Jesus ord om att denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för många till syndernas förlåtelse. Det var inte bägaren som utgjöts till förlåtelse, utan det var hans blod. Här gav Herren Jesus en försäkran att detta var det nya förbundet. Och där finns en hänvisning till just profeten Jeremias, där det nya förbundet omnämns. Men kunde världen då se detta? Det andliga Israel. Nästa dag så koncentrerade folket sig på att offra, och de offrade en värdur så som sedvanligt var. Och de var ovetande om att Gud nu var i stånd att offra det sanna påsklammet, sin son. Detta kunde människorna inte se. Det inträffade just vid påsken. Och det var just vid påsk som Israels folk där i Egypten hade blivit beordrade att offra påsklammet. Samtidigt som Israels folk firade sin påsk så dog Jesus på korset. Och i Jesajas kan vi se profetian. Hur Jesajas liksom kunde beskåda detta med sin andes ögon. Kunde beskåda hur Jesus utgöt sitt försoningsblod och förverkligade Guds frälsningsplan för mänskligheten. Jag ska lägga min lag i deras bröst och i deras hjärta ska jag skriva den. Hur gick det tillväga då när lagen gavs i våra hjärtan och i våra bröst? Det förverkligas bara genom Herren Jesu försoningsdöd och tron därpå. Att tro på den enda fullkomliga gärningen. Och det är bara så vi kan uppfylla lagen. Så som vi tidigare har hört det genom bröderna. Så är det så att att vi människor kan aldrig uppfylla lagen. Men Gud kräver dock att man uppfyller lagen fullkomligt. Annars kan man inte komma till evigt liv. Men det förhåller sig som så att Herren Jesus har gjort den fullkomliga försoningsgärningen en gång. Och bara genom att tro på den gärningen på Herren Jesus kan vi uppfylla lagen. Aposteln Paulus skriver till kolosserna. I honom är ni fullkomliga. Det är mycket sagt. Och det skulle man inte våga påstå om det inte stod i Guds ord. På det här sättet så är lagen lagd i våra hjärtan. Och om vi tänker på vilka exempel som finns i Bibeln. Exempel på där lagen kommer in i hjärtat. Till exempel Zacchaeus som klättrade upp i trädet då han var kort till växten. Och Jesus såg honom och sa att kom fort nerifrån trädet. Idag ska jag vara hos dig. Och idag har saligheten kommit till ditt hem. Och när Zacchaeus fick bättringens nåd så kom lagen direkt in i hans hjärta och han fick hjärtas vilja att ställa till rätta, ersätta allt det han hade försingrat. När vi tänker på det nya förbundets besökelsetid i Lappland. När väckelsen var stark där så bekände renägarna för varandra att jag har stulit av dig och de som hade stulit de återbördade stöldgods. Och ett problem uppstod att vad ska man göra med allt det som kronan fick tillbaka när folket kom med stöldgods. En sådan här inverkan har Guds lag när den kommer in i hjärtat. Vi känner i oss själva en annan lag då vi är tudelade som strider emot detta vår viljas lag. Och därför måste vi ständigt gå en kamp kring detta då synden alltid vidlåder och gör vandringen långsam. Också i denna stund, min broder och syster, i riket och våndan. Du får tro alla synder förlåtna i Jesu namn och blod. Dessa löften står fasta och säkra från Guds sida. Vi är oförtjänta av denna nåd och gåva som Gud förberett för oss. Men vi har goda löften. Tro ännu alla synder förlåtna i Herren Jesu namn och blod. I Jesu välsignade och alltid välsignande namn. Amen. Vi sluter oss i tack och Herrens välsignelse. Kära himmelske Fader, du som är himmelens och jordens skapare. I denna afton tackar vi dig för all din nåd och gåva. Och för alla, för dessa dagar som du skänkt oss här i Pori, eller Björneborgs Kirjurin låto. Vi har fått njuta av din, ditt ord som blivit utlagt för oss genom många gåvor. Du har skänkt, skänkt oss vackert väder och välsignat mötet på alla sätt. Och vår bön är att det tal som vi har förkunnat här, att det skulle få bära den frukt du har avsett. Och så här så sluter vi oss i Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vänder sitt anlete till oss och giver oss sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.